Podplay.
Välkommen Karin och välkommen alla andra till vår podd,
till vår podd i luring. Till allas vår podd som vi har tillsammans.
Tillsammans.
It takes a village.
Verkligen.
Där två stycken pratar och resten lyssnar. Men tror du inte att de går runt där ute och pratar för sig själva?
Hoppas
jag. Så den stora frågan är väl inte när de ska börja prata, utan när vi ska börja lyssna.
Karin, ta av sig det. Varför har man två öron och en mun?
Men vi lyssnar på varandra.
Det är sant.
Och hur är läget? Jo, men det är bra. Hur mår du?
Jag mår bra också. Det gör jag verkligen.
Härligt, härligt. Du, vet vad jag har kommit på? När vi har vår livepodd i Göteborg, tror du inte att då kommer vi ändå kunna gå på Liseberg?
Alltså, vet du, kul att du säger det. När vi bokade om så var det en av de första sakerna jag tänkte.
Och vad var de andra?
Vad kul.
Vad kul det ska bli. Ja, men hur?
Men absolut, de brukar väl öppna typ runt Valborg, nöjesparkerna.
Säkert. Så att, och eftersom vi då också ska vara på Lisebergsteatern. Alltså,
Vi måste ju liksom lära känna området.
Men vi är liksom så karusellnära. Att det är liksom,
det är underbart.
För jag tänkte också bara, vi kan ju liksom fortsätta pusha för det då, att vi nu ju publikrestriktionerna puts väck. Vilket innebär att våra livepoddar är på 20 mars i Stockholm, 29 maj i Göteborg, och biljetterna finns på staupbolaget.se. Det kommer ju bli jätteroligt.
Det kommer bli underbart.
Alltså jag tror att våra liveavsnitt är typ alltså typ de bästa vi har gjort, eller?
Ja.
Men typ, alltså det är ju bra när det är bara du och jag med. Men det är ju kul när de andra kommer. Så kan man ju säga.
Det är jättekul. Ja, det är verkligen underbart. Men kom och gör oss sällskap.
Skalateatern, underbara Skalateatern i Stockholm. Underbara Lisebergsteatern som jag aldrig varit på. Men som jag längtar till varje dag.
Alltså verkligen. Det kommer bli fantastiskt.
Det kommer bli så så bra. Vad har du gjort sedan vi sist hördes?
Vad har jag inte gjort?
Typ ganska mycket.
Jag har inte gjort någonting. Nej, men jag försökte tänka, vet du, jag hade en sak på min agenda som jag skulle göra inför idag. Som jag inte har gjort.
Okay.
Men jag kommer sticka ut hakan och göra som jag gör ibland och tipsa om någonting som
innan
jag inte
har
sett.
Yep.
Och det är nämligen att det har kommit en ny säsong av The Sinner på SVT Play.
Det konstiga är ju att jag aldrig har sett The Sinner från början.
Det är faktiskt otroligt konstigt.
Varför har jag inte gjort det?
Det är jättebra.
Ja, och jag litar ju på dig fullt och blint med mina tv-vanor.
Men du gör inte det helt och hållet. Nej, ändå, vill vi, kan vi
men nästan helt
men
och hållet.
Men det här kan du faktiskt lita på.
Nej, men det litar jag på. Helt fullt och hållet. Fullt och hållet. Helt och hållet. Skitsamma. Just det, på SVT Play.
Jag har lite bakläxa till nästa gång.
Dåligt. Synd bara att du avslöjar dig själv, för att om du inte hade sagt någonting så hade du inte haft en bakläxa.
Sant. Men jag känner mig ändå att jag vill...
Du är din egen hårdaste coach.
Verkligen. Jag känner att jag måste vara ärlig med mina misslyckanden för att komma vidare i livet.
Ja, men då tycker jag också att du måste vara ärlig med dina lyckanden.
Ja, du har helt rätt.
Bra.
200 avsnitt av den här podden. Ett lyckande om något.
Alltså, så fucking lyckat. Otroligt.
Okay. Du då? What you been up to?
Jag klippte av mig håret. Det har jag inte sagt till dig.
Va? Det har du inte sagt till mig?
Nej, vänta. Ska vi sätta på videon jättesnabbt så du kan se?
Ja, du brukar skicka videon när du sitter hos frissan.
Okej, vänta. Jag sätter på videon lite snabbt. Nej, vänta. Fuck. Kom igen nu. Okej.
Nu. Fint, men jag trodde det skulle vara ännu kortare.
Men Vad fan, du trodde att det skulle du trodde att det skulle vara som i toppmodellen när Tyra Banks bestämmer att en person ska raka av sig håret och skicka hem dem samma avsnitt.
Exakt, exakt. Nej, men du är jättefin. Men du har haft den här längden innan.
Det har jag. Det har jag faktiskt.
Så det känns tryggt att se dig. Så här.
Det kändes tryggt. Och också att jag direkt blev självmedveten.
När vi satt på kameran eller när du klippte håret?
Ja, du menade nu. Jag tror du menade när vi satt på kameran. På. Du är väldigt fin.
Tycker du? Tack. Jättekul. Jag har satt på mig myskläder.
Helt rätt. Jag hade glömt bort hur gullig din micke. Som ser ut som ett litet pentroll.
Den är som ett litet pentroll.
Okej, nu stänger
vi av. Men nu stänger vi av. Du är jättefin.
Ja, du med. Hej.
Hej. Jag vet inte. Nej,
jag vet inte heller. Jag väntar. Nu, så. Nu, så, hej. Borta. Bra. Nej, men jag känner mig jättenöjd. Jag har varit hos min frisör Miriam, som jag gick hos alltid när jag bodde i Göteborg, som jag har saknat sedan dess. Vars kusin, tror jag, lyssnar jättemycket på vår podd, så att jag kan hälsa till kusinen. Men sen så hade jag ett videosamtal med min psykolog. Och då insåg
och
jag
så att fort... Du var fin.
Vad sa du?
Och hen tyckte att du var fin.
Nej, det som jag insåg då, så fort videon kom på, är att jag har klippt samma frisyr som min psykolog.
Åh, fint!
Och hon hade ju frisyren först. Så det är lite grann som att jag har tagit med mig en printscreen från ett av våra videosamtal till min
frisyr. Och sagt, klipp mig så här.
Ja.
Men det hade varit mer så om det var precis den Tyra Banks-grejen du sa.
Ja.
Att hon också hade snaggat hår och sen gjorde du samma sak.
Det
då hade du fått förlänga, den timman och prata om det.
Det är verkligen sant, men erkänn ändå.
Men alltså apropå...
Säg
först.
Nej, men jag ska bara säga att det är väl ändå en ganska förtroendegivande psykologfrisyr också.
Verkligen. Ja, verkligen. Du ser super freudiansk ut.
Tack.
Nej, det var inte det du ville höra. Nej, men en rolig grej som hände mig när jag hade videomöte häromdagen. Var att jag satt hemma och jobbade, för jag hade tagit min tredje spruta, så jag kände mig lite krasslig. Så jag liksom satte på kameran för att jag skulle möta mig liksom tre ganska nära kollegor ändå. Och när den tredje personen kommer in i mötet så här: "Åh Anna, vad modigt att du har kamera på."
Vänta, hon sa, och då kallade jag ditt face. Det var modigt att du visade ditt face.
Ja. Och då reagerade
du då?
Gud, hur ser jag ut? När jag började skratta. För att jag blev så stressad. Och jag bara, tack. Och då så skrattade jag. Och hon tyckte ju också att hon förstod ju att... För hon var så här, nej, men jag sitter också hemma. Jag har inte kameran på.
Ah, okej. Okay, liksom, det var en sån situation.
Ju, men alltså, när hon bara sa det först, vad modigt att du har kameran på. Då kände jag, alltså, vänta, är det ingen som har sagt till mig under de här 32 åren att jag inte har ett face för
att jag är ett jävla härke.
Alltså verkligen.
Och the return of the härke. Saknat.
Damn it. It's back. Ja, men det var i alla fall ganska kul. Jag har skrattat gott åt det i efterhand.
Det var ändå toppen. Det var faktiskt toppen. Mm. Och vilken enorm kränkning, får man lov att säga.
Verkligen. Verkligen. Jag håller på att bara vänta på min revansch.
Alltså den kommer. Och den kommer. Vi plottar den.
You better beware.
Vi tar in en strateg och en planner och någon som kan, alltihopa kommer att planeras ut.
Och en utförare.
Och även en utförare så att hon inte, she won't know what hit her.
Verkligen. Nej.
Kanske inte.
Nej, skämt åsido.
Skämt åsido är ett sånt bra, jag vet inte.
Man kan avsluta alla samtal med det.
Ja, man kan det. Fast det är konstigt att man avslutar vissa av dem. Konstigt att man är liksom, att man pratar något väldigt seriöst.
Skämt åsido, nu måste vi vara mer seriösa.
Det måste vi faktiskt.
Skämt åsido, har du något mer att säga?
Skämt åsido, jag har börjat kolla på Netflix-serien om Anna Delvey.
Okej.
Okay. Det är en spelserie som kom typ i söndags kanske. Den är... förvånansvärt B, skulle jag säga.
Okej, okay, intressant.
Och ändå toppen. Alltså, okay. Vet du vad, det känns som liksom, nu ska vi se. Det känns som att en kombination av kanske typ så Gossip Girl Fyre Festival och lite grann de här, om du vet, lite grann de här julfilmerna som gick hela liksom julen som är lite såhär ja. Alltså lite så.
Fattar stämningen, precis.
Ja, det är liksom så att, och det är ju svårt att veta för att hon är en sån konstig karaktär, Anna Delvey, bedragerskan. Så att hon känns ju som att hon var väldigt liksom agerande, om du förstår vad jag menar. Att det kändes som att hon skådespelade mycket. Så att man, det är omöjligt att avgöra om hon som spelar henne är bra eller dålig, typ.
Jag fattar.
Men den är ju också verkligen toppen. Alltså, jättebra.
Kul.
Jag kan verkligen...
Jag kommer nog ta mig an den.
Alltså, det tycker jag verkligen du ska. För att den här, jag läste ändå de här liksom longread-artiklarna som finns om det här när de kom ut och sådär. Och den här serien handlar om en av de journalisterna som skriver en sån liksom djupdykning in i det här fallet. Typ. Men jag har inte följt det på ganska länge för att jag också var lite sugen på den här serien. Alltså så att jag har varit lite så att jag har valt bort saker för att jag vill typ se en dokumentär eller en serie om det. Och därför hade jag glömt bort hur helt jävla jävligt allting är. Alltså det är så konstigt. Det är så jävla, jävla konstigt. Så att jag tycker en perfekt sån liksom plöja typ en dag när man är bakfull serie, om du fattar. Den är lite Emily in Paris med. Så är den också.
Kul.
Alltså du har ju att det, alltså, du förstår ju exakt på vilket sätt den är toppen. Men historien är ju också helt jävla absurd på ett otroligt sätt. Så att jag kan verkligen rekommendera den. Ändå.
Se fram emot det.
Det har du verkligen oss fram emot. Sen har jag också lyssnat på stora delar av den här nya poddserien från Serial Productions. The Trojan Horse Affair. Har du hört någonting om den?
Nej.
Alltså det är då att det kommer ett anonymt eller ett brev vidarebefordras till typ så här myndigheterna i Birmingham i Storbritannien anonymt som vittnar om en plott där liksom islamister försöker ta över skolor i Birmingham för att radikalisera elever typ. Och det här brevet har då fått liksom jättestora konsekvenser och många har blivit av med jobben och man har liksom, du vet, implementerat massa nya regler och sånt. Och den här poddserien handlar ju om då att så här, det är väldigt mycket som pekar på att det är en hoax liksom.
Ja.
Så de utreder egentligen så här, var kom det här brevet ifrån typ? Och jag har läst en del, det är jättebra, jag är på avsnitt 6. Än så länge tycker jag att det är toppen. Det är ganska många, jag har läst en del liksom recensioner som pratar om att det snurrar in sig i detaljer och sånt mot slutet typ. Men än så länge så tycker jag verkligen att den är jättebra och jättespännande. Och det är twists and turns och man bara, du vet, ja, det är liksom varje nytt avsnitt typ slutar i en grej som man bara, vad menar ni nu typ?
Vad sjukt, vad kul.
Jättebra liksom lyssning. Det är han som har gjort S-Town som är en av programledarna, vilket ju faktiskt fortfarande är typ en av de bästa och märkligaste poddserierna.
Ja,
nej, verkligen så. Så att man känner igen rösten, vilket ju alltid är härligt också. Så att Trojan Horse Affair. Ändå två bra tips, tänker jag, kanske.
Vad kul. Tack för det, Karin.
Det var det jag hade.
Bra.
Skämt åsido,
nu, eller? Skämt åsido.
Skämt åsido.
Då kör vi.
Japp.
I december 1962 gick paret Judy och Bobby i väntans tider. Judy bar på deras förstfödda barn- och nedkomst var beräknat till mitten på december. Kort innan hon skulle föda så fick hon reda på att bebisen låg i säte. Och hon blev då orolig såklart för hur ska det gå.
Det är rumpan först.
Förlossningen. Ja. Mm. Så hon blev skickad till en läkare och den läkaren, det här är egentligen inte så viktigt för historien, men jag blev ändå drabbad av det för att det kändes som att det är jobbigt att höra det när man väntar barn. Men läkaren lyckades i alla fall vända bebisen i magen och på så vis kunde de då undvika kejsarsnitt och att bebisen skulle födas i säte. De var glada för det. På Lucia föddes födde Judy sen Bobby och Judys dotter Rhonda. Och När Rhonda var 3 månader gammal så bestämde sig familjen för att flytta från Great Falls i South Carolina till Drexel, som var en liten stad i Burke, North Carolina. Jag har lite problem där med TH-uttalet. Och sen så flyttade de vidare till något som heter Valdese, som låg 6 minuter bort från Drexel. Och efter 5 år fick de en lillebror till Rhonda som döptes till Robbie. Och Rhonda började i skolan i Valdese, som alla andra barn i Valdese gjorde också, och verkade tycka att skolan var så där. När hon var tonåring så flyttade familjen och bodde under en kort övergångsperiod på en trailer park, alltså som en typ en långtidscamping kan man väl beskriva det. Och den här tiden där verkar ha fått stor inverkan på Rhonda. För tiden där fick enligt hennes föräldrar henne att bli väldigt upptagen om vad som var säkert och var man kunde vara säker. Det var till exempel en händelse där de mitt i natten blev väckta av att någon, du vet, knackade och bankade och skrek utanför deras dörr. Och det här skrämde ju de barnen då, som de var väl tonåringar typ när de bodde där, men det var ju skitläskigt liksom. Och det skulle bara visa sig att det var en full man som trodde att han bodde i den här trailern. Men det gjorde han ju inte, utan han bodde typ 3 trailers bort och sådär. Men efter den händelsen så bestämde sig familjen i alla fall att det var dags att hitta ett ordentligt hus där de kunde bo. Och det gjorde de, och de flyttade in i ett hus på Hillcrest Street. Och även om Rhonda tyckte att det var så där att börja i skolan, så verkade det som att hon lärde sig att gilla plugget allt eftersom åren gick. I high school var hon både duktig i skolämnena och lyckades också vara aktiv och duktig inom olika after school activities, som till exempel basket, tennis och klarinett. Hon var omtyckt och hade mycket kompisar, och en skolkompis och granne beskrev henne så här: "She made friends easily. She didn't carry grudges. She smiled and laughed and was always in an upbeat mood." Och när hon gick junior year på high school så träffade Rhonda en kille vid namn Greg McDowell. Och de verkar ha haft en sån relation som man tänker sig att en relation mellan 2 high school-ungdomar är. Du vet, de hänger, de skriver lappar till varandra, typ de skriver så här brev och korta lappar typ. Och de dubbeldejtar med olika kompisar. Men efter något år in i deras relation så märker både Greg och andra i hennes närhet, typ hennes familj, att det är något med Rhonda som känns lite annorlunda. Hennes familj märker också typ att Greg är liksom svartsjuk typ. Alltså det verkar liksom, det händer någonting lite så här. Och Rhonda gick från att vara en glad, utåtriktad person till att vara liksom lite mera, agera lite mer, och det här är inte mina ord, utan hon liksom går till att agera lite mer seriöst och allvarligt, har det beskrivits som. Och lite mer inåtvänd kanske, man kan säga. Hennes mamma märkte också att Rhonda var så här kontaktsökande mot prästen i deras församling. Och det råkar också vara Gregs pappa. Och hon hänger typ ganska mycket i kyrkan och hjälper till där. Och typ så här, det verkar som att hon så pratar med prästen mycket om, alltså prästen slash Gregs pappa då, om typ så här livet och skolan och du vet så här. Och det var enligt Rhondas mamma då, Judy, ganska olikt hennes dotter att så här prata typ om sånt, och framförallt kanske med andra människor utanför familjen. Och Rhonda och Greg gick på senior prom tillsammans, och sommaren efter de har tagit sin examen 1981 så åkte de 2 och 2 av deras vänner på någon slags roadtrip. Och här under sommaren så verkar det som att någonting händer. Alltså jag vet inte om det är någon specifik händelse, eller jag har läst att han typ kanske så här pushade Rhonda lite att typ så här, kanske ville ha sex och hon inte ville det, och då blev han arg. Alltså det verkar liksom som att han blir liksom sur och hon blir sur, och du vet, ja, det är liksom inte helt toppen typ, och det verkar som att, ja, men som att Greg då är lite så kontrollerande och svartsjuk typ och så. Och de här breven och lapparna som de har skickat till varandra sedan början de blev ihop, som från början då var väldigt så gulliga och kärleksfulla, ändrar form. Och istället vittnar de om att deras relation har liksom blivit dålig för dem båda. De så här sårar varandra både psykiskt och i vissa fall verkar det då även fysiskt. Och i en av de sista liksom, lappväxlingarna som jag i alla fall kan hitta mellan de två, så har Rhonda skrivit till Greg så här: "Since I'm such a liar, I ain't saying nothing. Thank you for hurting my lip and jaw where my tooth hurts. No longer yours." Och ja, de fortsätter liksom vara ihop, men det verkar ändå vara liksom inte bra, om du fattar vad jag menar. Mm. Under hösten så tycker, alltså hösten 81 då, så tycker Rondas mamma och pappa, Judy och Bobby, att hon beter sig fortsatt annorlunda och liksom lite konstigt, tycker de. Hon bor fortfarande hemma hos sin mamma och pappa. Hon är 19 år, så hon är liksom van att ta hand om sig själv, men bor ändå där. Och under hösten så börjar Rhonda fråga Bobby då, hennes pappa, om inte han kan göra hennes sällskap när hon ska köra till olika platser. Vilket hon liksom inte riktigt förklarade varför hon ville att han skulle följa med. Och det verkar inte heller som att pappan har typ direkt frågat det. Vilket man kanske också... Alltså, men vid ett tillfälle när de då skulle ut och åka så sa Rhonda att hon hade något hon ville berätta för sin pappa. Hon sa att hon hade liksom, det är något dåligt hon vill berätta. Men när han då försökte så här luska mer och få hon att utveckla kring vad det var hon ville berätta, så sa hon helt kort bara så här: "Ja, men jag måste få tänka på saken lite mer, typ. Jag vet inte om jag kan berätta." Hon frågar också sin mamma vid något tillfälle om Judy tyckte att det var okej. Eller vad hon tyckte om att ha en relation med en gift man. Varpå då Judy svarar att, eller hon visste inte om det handlade om Rhonda själv eller om hon typ frågade för någon kompis. Men hon säger så här: "Nej, men det är aldrig en bra idé att inleda en relation med någon som är i en annan relation. För det kommer bara sluta med att någon blir ledsen och sårad. Antingen om det är du eller din kompis eller den här personens partner, eller du vet, så här, det kan bara typ sluta illa." Hennes föräldrar reagerade också på att Rhonda hade svårt att sova på nätterna. Hon vaknade mitt i natten och typ gick upp och duschade och sånt där. Och när de frågade varför så svarade hon att hon kände sig smutsig och hade svårt att sova. Men berättade inte mer om det.
Förlåt, men hur gammal är hon nu, sa vi?
19. Så hon är ju liksom vuxen, fast en ung vuxen som fortfarande bor hemma. Och hon har ju liksom tagit sin examen och du vet sådär. Och på senhösten 1981 så fick Rhonda ett jobb på en stålfabrik som någon slags kontorsperson där, som jag förstår det. Och när julen närmade sig så var det då dags för jobbet att ha en sedvanlig julfest. Och hon som då var ganska ny skulle självklart gå, och går då på festen som är den 21 december. Och när klockan var strax efter 12 så åkte Rhonda från festen i sin bil, och med sig hade hon två vänner som hon skulle köra hem. Och hon lämnade dem hemma hos en av kompisarna och runt 12:30, och då gick hon in till kompisen och ringde till Greg och sa att hon var på väg hem, för det hade han bett henne att göra, för han ville bara veta att hon liksom var på väg hem. Och så hon ringer honom runt 12:30 och lämnar sina kompisar innan hon då börjar köra den här ganska korta sträckan hem till sig och sina föräldrar. Klockan 3, alltså drygt 2,5 timmar senare, så plingar det på dörren hemma hos familjen Hinson, som de heter. Och när föräldrarna öppnar dörren så är det inte Rhonda som står där utanför, utan det var polisen. Då har Rhondas bil hittats ungefär en kilometer hemifrån familjens hus. När bilen hittats så var förardörren öppen, och en bit bort från bilen så har Rhonda hittats liggandes på rygg med armarna liksom typ placerade längs sidorna. Så hon ligger helt så här raklångt. Hon har blivit skjuten i ryggen av ett gevär. Skottet har passerat genom bakluckan på Rhondas bil, genom hennes säte och sen gått in genom ryggen och genom hjärtat och lungan bakifrån då liksom.
Så hon har skjutits när hon har suttit i bilen, men nu ligger hon utanför?
Mm. Exakt.
Okej.
Polisen säger till hennes föräldrar att hon har blivit skjuten av en krypskytt. Och det är ju då massa oklarheter kring vad som har hänt såklart. För varför skulle en krypskytt ligga ute och lurka i väntan på att en bil skulle komma? Och skulle den här krypskytten då skjuta en helt random person? Var det så att Rhonda kände den här personen som sköt henne? Att skytten visste att hon skulle komma precis där och då? Eller var det någon som har misstag eller misstog Rhonda för att vara någon annan och sköt då Rhonda av misstag? Och det är liksom skitkonstigt. Och skottet som hade dödat Rhonda ansågs då senare att det har liksom dödat henne direkt. Så att hon då skulle ha varit kapabel att ta sig ut själv ur bilen och liksom ta sig bort några meter var inte särskilt troligt. Så det är liksom massa frågor kring vad som har hänt. Och det kommer fram vittnen som berättar att de har sett Rhondas bil under kvällen. Och en kvinna berättar då att hon har sett en GM Chevrolet med två vita män sitta och vänta vid den avfart som Rhonda senare skulle ta och bara liksom 200 meter från där Rhonda senare skulle hittas. Så att den är liksom den här avfarten där hon har sett de här männen liksom sitta och vänta är jättenära där hon har hittats och även på vägen då från där hon kommit. Ett annat vittne hade mött en likadan bil senare samma kväll, men då med bara en man i bilen. Bilen hade då kört snabbt bort från mordplatsen, eller fyndplatsen eller vad man ska säga. Eller det är väl både och i och för sig. Och när detta vittne då, han tänkte så här, kom en bil i hög fart och så fortsatte han att köra. Och kort efter det då han har mött den här bilen så kör han då även förbi Rhondas bil. Han har då sett en kvinna, som då är Rhonda, hängandes över ratten och en man stå utanför förardörren. Men då vid tillfället så tänkte typ det här vittnet inte mer på det, utan han trodde att det var typ ett par som bråkade, eller du vet, att det var någon som var full och de var så här, skapar sig saker. Men han kommer då på det här efter. Det här vittnet gick med på att senare bli hypnotiserad för att se om han kunde minnas mer under hypnos. Och under hypnosen så minns han då att bilen som han först hade mött var en Chevelle och att mannen som hade stått utanför hennes bil hade varit mellan 178 och 187 cm lång. Att han var normalt byggd och hade mörkt brunt hår. Han mindes också då att det hade stått en annan bil parkerad precis bakom Rhondas bil som hade varit en svart eller mörkblå Trans Am. På Rhondas bildörr hittas ett gäng fingeravtryck. De kunde aldrig identifieras. De hittade också någon annans DNA på Rhondas tröja, men inte heller det har kunnat identifieras. Så än idag så vet man inte vem som mördade Rhonda. Alla är i alla fall säkra på att Rhonda kände den personen som mördade henne. De tror att hon har stannat bilen, eller du vet, mött någon som hon känner. Eller att den har typ signalerat att hon ska stanna och så. Och sen när hon har stannat för den personen som hon då känner så har den här personen skjutit henne. En person som då har intervjuats flera gånger och som då har varit misstänkt och på senare tid återigen har blivit misstänkt är hennes pojkvän Greg. Det verkar då inte vara bekräftat, men i och med att Rhonda hade, alltså både Greg och Gregs pappa har typ varit på tapeten för
tror
att...
Tror du inte att hon hade en relation med prästen?
Det är ju det då folk tror, att antingen hon hade det eller att någon kompis till henne hade det. Och just att det. Då Greg eller Gregs pappa eller de två tillsammans var oroliga att hon skulle outa det liksom och att de av den anledningen har dödat henne. Jag vet inte exakt vad det finns... Nej. Eller om det finns några bevis för det här. Men det är i alla fall en teori som har figurerat i alla år. Liksom. Det är ju jättemånga andra som också liksom har blivit förhörda. Och sådär. Och i december 2021, alltså bara för 2 månader sedan, så sa polisen att de har fått in nya leads som kanske kan leda till att man äntligen, 40 år är det ju efter att Rhonda har mördats, kan få reda på vem det var.
Oj, jävlar. Men... Det känns som att om man ska skjuta någon på det sättet, alltså genom bilen, alltså då måste man väl vara en jättebra skytt liksom.
Jag tänker typ också det, det var väl därför de tänkte att det var...
Det var en sniper typ, ja.
Ja, exakt.
För det känns, det måste ju vara extrem precision på något sätt Fast å andra sidan, om typ en sniper skulle ha gjort det, varför skulle de då liksom ta ut kroppen? För det riskerar ju bara att typ man ska lämna spår, tänker jag.
Ja, exakt. Jag tycker den här teorin att hon har typ stannat bilen och att de har skjutit när hon står stilla utifrån och in typ känns som en ganska... Och att man väljer att skjuta så för att det känns mer distans... skapande. Jag vet inte.
Nej,
men det är i alla fall... man vet inte då. Men jag blev lite så här... Tyckte det var lite spännande att de bara för några månader sedan sa att de kanske liksom har kommit det närmare då, en lösning.
Det är helt enkelt en sån klassiker som vi eller någon av våra lyssnare behöver hålla koll på.
Ja, men det var mordet på Rhonda Hinson.
Jättekonstigt.
Och jag har läst jättemånga artiklar på eller inlägg eller man säger på något som heter The Record and Printing Thursday. Där finns det alltså typ 40 plus, 50 plus kanske mer delar av någonting som heter The Killing of Rhonda Hinson. Alltså det heter part 1, 2, 3 och så vet så. Så vi länkar väl till någon av dem och så kan man ta sig vidare. Och sen har jag läst Alive Stolen, 35 Years and Still No Arrest in Rhonda Hinson's Murder, skriven av Sharon McBrier på The News Herald. Artiklar om Rhonda på unsolved.com och Unsolved Mysteries fandomwiki.com, för de gjorde då, Unsolved Mysteries gjorde ett avsnitt om henne 1989.
Just det.
Jag har inte hunnit se det, men det finns. Och så har jag lyssnat på True Crime All the Time Unsolved. Avsnittet där heter Rhonda Hinson.
Vad fan.
Mm. Jag vet, man blir väldigt besviken att jag inte kunde säga vad det var som hade hänt. Jag ber mig ja. Det här är ett sånt fall som jag själv hatar, så jag var tvungen att dela med mig.
Tack.
Varsågod.
Tack. Nu delar vi din frustration allihopa. Men det var ju jättekonstigt. För att som du säger, eller som de var inne på typ så här, det känns ju väldigt otroligt att det skulle vara en slump liksom. Att det ligger någon och typ väntar på att någon ska köra. Det känns ju, det var ju henne.
Nej,
de var ute efter.
Nej, det är för
efter.
Konstigt. Och hon är typ en, det måste ju ha varit det.
Ung.
Och det som är lite skumt också är ju att hon ringde Greg precis innan hon lämnade.
Just det.
Och då hävdar ju då folk så här att han ville att skulle göra det för att han skulle, att han skulle veta när han kom på vägen och sådär.
Yep.
Men som sagt, det är inte bekräftat, men han har i alla fall varit en misstänkt person länge.
Men då kanske det kommer nyheter snart.
Hoppas det.
Vi hoppas det, om inte annat för Shandas familjs skull. Puh! Du, tack snälla. Okej, nu är vi tillbaka från pausen. Ni kan lita på oss, vi kommer tillbaka efter pausen. Nu är vi här och nu är det dags för mig att berätta min historia för veckan. Vilken officiell introduktion. Jo, du, förra veckan så gjorde du berättade du om Mary Rogers, The Cigar Girl i New York.
Och jajamän.
Varje vecka så postar jag ju bilder och sådär som hänger ihop med våra fall i vår Facebookgrupp, Mord mot mord podcast. Och när jag gjorde det, alltså då googlar jag ju på dina fall helt enkelt för att hitta bilder. Och då råkade jag trilla över det här fallet. Där även den här huvudpersonen heter Mary Rogers.
Aha.
Men i mitt fall så är det Mary Rogers. Hon är inte mordoffer, hon är mördare. Det var för att jag, liksom, jag började liksom söka om Mary Rogers murder och då fick jag upp murderer. Och jag bara, vad är det här typ? Och här är vi. Så att det blir andra veckan i rad med en person med ett fall med en person som heter Mary Rogers helt enkelt. Mary Mabel Bennett föddes den 9 mars 1883 i Hoosick Falls, New York State. Och hon hade inte direkt en enkel barndom. Så många källor säger att hennes föräldrar Charles och Joanna inte var gifta. Men andra källor ger dem åtminstone samma efternamn. Så att det är lite oklart där. Och det var ju inte... Om det nu var så att de inte var gifta så var det inte helt liksom ostigmatiserat att födas så out of wedlock. Men hur som helst, det som man verkar vara överens om är att Charles Bennett hade grava alkoholproblem. Och han var också våldsam mot sin familj. Och han var väldigt, väldigt våldsam mot sin dotter. Och han var så, det var så illa att han vid åtminstone två tillfällen när hon var liksom ett litet barn så försökte han döda henne.
Men gud.
Så att han var liksom en fruktansvärd pappa och man helt enkelt. Och det verkar också som att hennes mamma kanske också hade alkoholproblem. Men hon har åtminstone en liksom kontakt med sin mamma senare och sådär, vet jag. Så att ja, det har inte varit lätt helt enkelt. Och Mary har beskrivit som, eller hon beskrivs då av liksom kompisar som impulsiv, emotionell och typ nervös. Att hon är liksom nervig. Och hon retas också av sina skolkamrater, enligt vissa källor, på grund av sin stil. Eftersom hon bar jättemycket rosetter och liksom band i både håret och på kläderna.
Jag gillar det.
Men också på att jag tänkte säga, var inte det typ high fashion vid den här tiden? Men det var det tydligen inte. Det var tydligen omodernt. Nej. Men jag tolkade typ som att hon liksom fortsatte, alltså att hon retades gjorde inte att hon slutade vara, du vet, ha sin stil och typ göra sin grej, utan hon verkar ha varit,
hon stod
liksom,
på sig.
Hon stod på sig, hon stod vid sina band och sina rosetter typ. Och
alltså jag, det hedrar henne ändå. Jag vet att hon är the bad guy, men det hedrar henne ändå.
Ja, ja men verkligen, det får man lov att säga. Men och jag typ, jag tolkar henne i beskrivelser av hennes person under resten av den här historien som att hon var typ en så här, alltså inte supernervös av sig, inte nervig utan snarare liksom ganska körig, som en person som gjorde det hon själv ville typ. Men hur som helst så kommer liksom, alltså så här, oavsett så är hon en person som typ som sticker ut. Många personer tycker att hon är ganska märklig, avvikande, normbrytande kan man nog även prata om vid vissa tillfällen. Mm. Så när Mary är 15 år gammal är det dags för henne att gifta sig. Och hennes man är den, eller blir då den 12 år äldre Marcus Merritt Rogers. Och efter det så heter hon då alltså Mary Rogers. Och Marcus föddes då 1871 i Petersburg, också upstate New York. Och det är liksom en annan liten stad i samma county som Hoosick Falls. Så att de kommer från samma område men två olika småstäder typ. Och hans föräldrar hette James och Alice Jane och han var mellanbarnet i en syskonskara om tre. Och Marcus var liksom en så här ganska enkel, vanlig man. Han typ jobbar på olika gårdar, alltså han jobbar med lantbruk liksom. Han är någon slags kanske lite så drängperson. Och han verkar då oavsett vara väldigt förtjust i sin sin barnbrud. Så att de gifte sig 1898 och flyttade då tillsammans till Shaftesbury i Vermont. Så att det är alltså en annan stat men ligger bara lite mer än 2 mil bort. Så att det är över i Vermont men väldigt liksom nära. Och den här relationen kommer då inte att bli särskilt enkel. Och det beskrivs som att det är då Marys fel. För hon är omogen och rastlös. Vilket man bara, ja, alltså hon är ju 15. Det är ju,
hon är ju ett barn.
Alltså är man omogen eller är hon bara, ja men ett barn. Alltså hon är ju ändå liksom så här omogen eller är hon bara 15? Fattar du vad jag menar? Hon är liksom perfekt mogen för sin ålder, kanske. Men de har liksom i alla fall så här fruktansvärda bråk och Mary typ så här drar från deras gemensamma hem när hon är sur. Vilket återigen man bara, ja, alltså hon är 15.
Man rymde hemifrån hela tiden.
Ja, och typ första gången när man var ihop med någon var ju också att bråkade man så stormade man ju ut och liksom var lite dramatisk och få lite effekt. Ja, 100%. Men hände oftare då. Alltså, så att det, liksom, det blir en så konstig beskrivelse att hon liksom så här beskrivs då som en så här väldigt impulsiv, som sagt omogen person.
Att man har liksom samma förväntningar som på en vuxen.
Ja, exakt, när hon verkligen clearly då inte är vuxen typ. Men han är liksom ganska så här lugn och trygg och hon tycker då att han är jättetråkig. Det känns lite som att hon gör revolt mot honom liksom. Och 3 år efter att Mary och Marcus har gift sig så blir hon gravid och hon föder deras första barn. En flicka som får namnet Helen. Men, okej, det här är fruktansvärt. När hon är 6 månader så kommer Mary skrikande till en av familjens grannar. Och hon är då utom sig för att hon har tappat barnet. Och barnet har slagit i huvudet. Och de kommer då förlora barnet på grund av en skallfraktur. Och det genomförs aldrig någon utredning eller så kring det här. Och det är omöjligt att veta vad som är vad här. Men det går i alla fall rykten om att Mary i själva verket har mördat sitt barn. Att det inte var en olycka.
Mm-hmm. Okay.
Och de misstankarna stärks av att Marcus ett par månader senare blir väldigt, väldigt sjuk efter att han har druckit te som Mary serverat. Så att de tror då att hon har försökt döda honom också med någon slags liksom, förgiftat te. Typ. Mm-hmm. Men han verkar trots det inte alls vara inne, alltså han verkar inte tro det, han är åtminstone inte en person som, han tänker sig inte att han ska lämna henne, utan han är liksom fortsatt sin fru, trogen typ. Men problemet är då att ett år senare så har de det väldigt tufft ekonomiskt. Och lösningen blir då att de ska flytta från Shaftesbury, där de har bott, hem till Hussick Falls, där Marcus kan jobba på sin brors gård. Det är bara det att Mary vägrar flytta med sin man. Så han flyttar då hem till den här gården, till sin brorsa, för att försörja dem. Och då flyttar hon till en tredje stad, en stad som heter Bennington, som ligger typ 1,5 mil från Hussick Falls. Och där börjar Mary leva något slags så ganska, ja men ett ganska vilt liv. Och det man får komma ihåg här är ju att så här, hon har ju redan hunnit gifta sig, föda ett barn, förlora det barnet, nu uppenbarligen flytta isär från sin man, men hon är bara 19 år gammal. Det är 1902. Mm. Så att hon är liksom, alltså hon är fortfarande jätte ung typ. Och i den här stan så börjar hon leva något slags liksom ganska så vilt singelliv, känns det som. För där träffar hon en kvinna som heter Estella Bates, men kallas för Stella. Och de blir såna riktiga festkompisar. Uh-huh. De är liksom ute och festar som fan typ. Och till en början så bor de på, du vet, något sånt ställe som är så boarding house, något så inackorderingsställe. Man kan hyra något rum liksom. Så de bor på samma sånt ställe och är liksom ute och festar hela nätterna och typ verkar ha det jätteroligt. Och i juni 1902 så träffar Stella och Mary 3 män som kommer att förändra allt för Mary och för Marcus. För det är då bröderna Levi och Leon Perham. De är 28 respektive 17 år gamla. Och så en 22-åring med toppennamnet Morris Knapp.
Ja.
Alltså det är så bra. Jag är tokig i honom. Morris är ett urgulligt namn.
Mm, det är fint.
Och Knapp är också bra. Så snart hyr Mary ett nytt rum för att hon flyttar in hos Levi och Leons föräldrar som också verkar hyra ut rum typ. Och ligger åtminstone enligt riktigt snart med alla 3.
Okej.
Okay. Så att Mary bor då i Bennington, där festar hon loss, har olika affärer med de här olika männen. Marcus bor i Hussick Falls och jobbar på sin brors gård. Det är ingen toppenrelation, det kan man ändå inte påstå. Hon vägrar inte bara att bo där, utan hon kommer typ aldrig hälsa på honom. Men ibland så hälsar han då på henne i Bennington, och varje gång så försöker han övertala henne att flytta med honom hem. De är ändå gifta, och varje gång så vägrar hon. Hon tänker stanna i Bennington. Och en anledning är nog bara att hon tycker typ att alltså, hennes liv där är mycket bättre. Mycket mer nice. Mm. Liksom. Mm. Men hon har också en annan anledning. För att hon har då blivit kär i Morris Knapp.
Okay.
Och den här Morris är någon slags kroppsarbetare på halvtid. Men han är också medlem i Vermont National Guard. Och det finns inte jättemycket som tyder på att han ser sin relation
till alltså, kroppsarbetare... Som någon slags bodybuilder, eller?
Nej, inte kroppsbyggare. Alltså han är någon slags det är manual labor.
Han arbetar med kroppen.
Ja, man vet väl inte om han är kanske typ så byggarbetare eller om han, ja, man vet inte. Manual labor, beskrivs som på engelska. Nej, han är inte bodybuilder.
Okej, vi släpper den.
Nej, men det finns, alltså, det verkar inte finnas så himla mycket som tyder på att han ser sin relation till Mary på samma sätt som Mary ser på sin relation till honom. Utan det, alltså han verkar tycka typ att det är så, ah, nej, men vi ligger med varandra. Men hon blir liksom jättekär i honom. Hon gillar honom jättemycket. Så mycket att hon bestämmer sig för att hon behöver röja Marcus ur vägen så att hon kan gifta sig med Morris istället.
Okej.
Och först försöker Mary få Levi, alltså den äldre av de här två bröderna, att hjälpa henne med att göra sig av med sin man. Så i början av augusti 1902 så är de superpackade tillsammans. Och Mary erbjuder honom då, citat, 500 clean dollars från Marcus livsförsäkring om han hjälper henne att mörda honom. Och Levi, alltså på det här kan man verkligen relatera till, fast inom liksom ett annat ämne. För att under den här festkvällen när de är skitpackade så säger han så här: absolut inga problem, jag hjälper dig med det. Och sen vaknar han dagen efter och bara, nej, jag vill ju inte mörda hennes man typ. Fattar du vad jag menar?
Oh no.
Alltså det räcker ju typ, själv får man ju ångest när man är typ så här: absolut, vi ska lätt bruncha imorgon. Och så vaknar hon dagen efter och bara, det vill jag absolut inte. Jag vill aldrig se de här personerna igen, jag skäms ögonen ur mig för min personlighet och allt jag tar mig för. Typ.
Det är som en gång när jag på midsommar, där jag bara insticks-historia, där det där är det värsta jag gjort i den vägen. Det var att jag träffade en tjej första gången någonsin. Och så tyckte jag hon var så härlig. Så jag var på fyllan. Varför umgås inte vi mer?
Varför att vi aldrig träffats?
Bara, det är första gången vi träffades idag. Och jag, alltså varje gång jag ser henne fortfarande så blir jag röd i ansiktet för att jag skäms så mycket för att jag sa så.
Och det här är historien om du och jag, hur du och jag träffades.
Typ.
Så bara, okej. Okay. Och nu sitter jag här långt senare och har en podd med den här.
Verkligen.
Fulla tjejer på festen. men, och, som man då gör... Och sådär är ju att man drar ju sig ur så diskret man kan dagen efter. Så att han är så här, men jag tänker faktiskt inte göra det. Men han går inte heller till polisen och berättar att Mary planerar det här. Utan han gör så som man gör. Och återigen när man har gjort något på fyllan man skäms över. Han berättar för sin mamma.
Man glömmer.
Ja. Så att han berättar då för sin mamma så här, men Mary frågade mig det här. Och jag vet inte riktigt vad jag ska göra. Och hans mamma bara, fast det var nog bara fylleprat. Typ. Han bara, det var nog bara fylleprat. Så att vi skiter i det. Typ. Nu lägger vi det bakom oss. Liksom. Men för Mary så är det ju inte bara fyllesnack. Utan hon har, alltså hon tänker inte avbryta den här planen. Utan istället så frågar hon då Leon. Som är alltså den yngre av de här bröderna. Han är ju bara 17 år gammal. Så att han är ju jätteung då. Och hon har ju också, alltså hon ligger ju med honom också då. Så att hon frågar honom, du vet, during pillow talk beskrivs det som. Efter att de har legat med varandra. Och det finns vissa källor som säger typ att så här, han var kär i henne. Och lite sådär, du vet. Så att hon frågar honom om han kan tänka sig att hjälpa henne att mörda hennes man. Och han säger då att det kan han göra. Och sen går allting väldigt fort. Så att jag tror att hon typ frågar det här typ kanske så 10 augusti. Och 12 augusti så kommer Marcus till Bennington för att träffa sin fru. Och de typ tar en promenad på dagen där. Och han försöker då som vanligt övertala henne och bo med honom på hans brors gård. Och som vanligt så säger hon att det tänker jag inte göra. Vid 6-tiden så skiljs de åt. Men de bestämmer sig för att de ska ses senare på kvällen. Och efter det, efter att de har liksom skiljts åt så hälsar Marcus på några släktingar. Han säger ingenting om att han har problem eller typ att det är något struligt i relationen överhuvudtaget eller så, utan han säger bara att de ska ses senare igen. Och sen så går han från de här första släktingarna vid 8-tiden och sen går han och hälsar på någon ny släkting. Och därifrån går han vid 10-tiden på kvällen för att då möta upp Mary. Och de träffas vid Wollosomac Wollomsack River. Och då är klockan typ efter 11. Vilket känns som en märklig tid att träffas i ett grönområde. Men så är det i alla fall. Och ännu konstigare blir det då att när han kommer dit så är ju då Mary inte ensam. Utan den här Leon Perham är också med. Men att det är konstigt eller liksom så är ingenting som Marcus Rogers varken kommenterar kring eller alltså man märker ingenting på honom att han tycker att det är konstigt heller. Utan de sätter sig alla tre på en stenmur och typ börjar prata. Oklar, alltså väldigt oklar kväll. Men de sitter nu, de här tre personerna, på en stenmur vid en flod och typ pratar lite grann med varandra. Så vid 11:30 säger Mary att hon har lärt sig ett reptrick av sin kompis Stella. Och frågar Leon om hon kanske får visa det på honom. För hon har lärt sig att knyta ett rep på ett sätt som gör det omöjligt att ta sig loss. Hon ger sig på det här tricket 3 gånger. Men varje gång så lyckas Leon då ta sig ur knutarna. Sen försöker hon samma sak på sin man. Han tar sig också loss. Och till slut då så säger hon till Leon att han ska testa att göra tricket på Marcus. Så Leon binder Marcus armar bakom hans rygg. Och sen kommer han då såklart inte loss. Och då tar Mary fram en liten flaska med kloroform ur sin väska och en trasa. Och häller då ut lite, några droppar på den här trasan. Och trycker den mot Marcus ansikte medan hon skriker till Leon att han ska hålla fast hans ben. Och Marcus kämpar och kämpar mot sin fru. Men till slut då så tuppar han av och sen gör han inget mer motstånd. Och hon håller den här trasan över hans mun och näsa i 20 minuter. Och som jag förstår det så är det liksom det som dödar honom.
Mm.
Så när Marcus inte längre andas så tar Mary hans hatt och tar också ut, han har av någon utgrundlig anledning med sig någon slags försäkringsdokument typ. Så hon tar ut dem ur innerfickan och sen tar hon också hans hatt. Sen rullar de ner Marcus kropp i Wollomsack River och fäster ett självmordsbrev i hatten. Och sen sätter de fast hatten i ett träd.
Okay.
34 timmar senare så hittar en förbipasserande hatten, brevet och sen också kroppen. Och man kommer då snart identifiera honom som Marcus Rogers. Mary påstår att hennes man, alltså när polisen liksom förhör henne, så påstår hon att hennes man typ tagit upp självmord ganska mycket, att han har pratat om det tidigare och typ hotat med det. Och i självmordsbrevet så står det också typ så: jag har avslutat mitt miserabla liv och det vet min fru att jag har hotat mig många gånger. Och det avslutas också med May, vilket hon kallades. May, I hope you will be happy. Så att hon har uppenbarligen försökt då peka bort från sig själv. Men trots det så kommer det här fallet att klaras upp jättesnabbt. Delvis för att Mary gör samma sak som alla, inte alla, men jättemånga idioter som mördar någon för försäkringspengar gör. De kräver ut pengarna typ direkt. Alltså hon direkt, går direkt till försäkringsbolaget och är så här: hallå, har jag med de här papperna? Och han är död, han ligger ju där nere. Så att hon liksom sätter igång den processen direkt. Du vet, så snabbt att försäkringsbolaget själva reagerar typ. Och dessutom så går polisen till då bröderna Parham, där ju Mary också bor. Och direkt så berättar Levi att hon försökte få honom att mörda Marcus. Och sen, precis liksom direkt efteråt, så erkänner Leon alltihop. Så den 16 augusti, alltså 4 dagar efter mordet, så häktas Mary, Leon och enligt vissa källor också Stella. Jag vet inte, alltså jag hittar ingen info om att det har varit en rättegång mot henne eller att hon har dömt eller någonting. Eller om det är inte alla som säger att hon också häktades. Men hon kan ha funnits med där till en början typ. Så Leon Parham, som ju då bara var 17 vid tiden för mordet, han döms till livstidsfängelse på grund av sin ålder, men också för att han blir då åklagarens stjärnvittne i Marys rättegång. Försvaret har inte ett enda vittne som talar för Marys sak. Alltså, det verkar inte bero på att hennes advokater i kassens, utan deras strategi är att typ inte komma med en alternativ förklaring utan bara försöka skjuta ner åklagarens åklagarens case liksom. Det går inte jättebra, framförallt för att Mary framstår som liksom väldigt kall och typ hård under rättegången. Hon uttrycker inte ånger, hon verkar liksom ganska oberörd av hela grejen. Hon beskrivs rakt av som, du vet, att hon är inte womanly. Utan hon är liksom, hon verkar obrydd med kring att hon då har mördat sin man liksom. Och hon blir då väldigt snabbt illa omtyckt av median, av allmänhet, men också av juryn. Så att liksom, inte nog då med att hon har mördat sin man för hans pengar och för att hon vill ta en ny man. Det är också det här då att hon har festat och typ legat runt, som man ju inte är superförtjust i förstås. Så strax efter jul 1903 så kommer domen. Mary döms till döden. Och domen ska då verkställas typ 2 år senare, i februari 1905. Det är inte alls 2 år senare. Det är typ 1 år senare. Bra. Så under tiden liksom fram till hennes, till det datumet, så genomförs jättemånga försök att omvandla hennes dom till livstidsfängelse. Och till en början så tror man att det ska gå ganska lätt, för att dels då för att Mary är så ung, alltså hon är ju typ så 20 nu liksom, men också för att hon är kvinna, och Vermont har bara avrättat en enda kvinna tidigare, en kvinna som heter Emmeline Meeker, som avrättades 1883 för mordet på sin mans syskondotter Alice. Så att det liksom är, det har om och om igen ändå liksom omvandlats dödsstraff till livstid för just kvinnor i den här typen av situation som hon är i Vermont.
Just det.
Och dessutom så menar man då att Mary inte har varit tillräcklig vid tiden för mordet. De menar att hon typ inte har förstått vad hon har gjort. Man lyfter fram att det finns liksom historia av psykisk ohälsa inom Marys familj. Det finns någon läkare som påstår att hon var gravid under tiden för mordet och att hon typ hade någon slags pregnancy madness going typ. Hon har ju inte fött ett barn efteråt eller sådär. Så det man försöker på lite olika spår sådär. Men ingenting funkar liksom. Och till slut då i november 1905 så är de på sista sessionen. För då avslår United States Supreme Court ansökan. Och under hennes tid i fängelset så fortsätter Mary att uppmärksammas i media. Framför allt så blir det en stor skandal när det visar sig att hon har haft sex med åtminstone en annan fånge. Oj. Hon har då, jag vet verkligen inte hur det här gick till, men en man, en dömd våldtäktsman som heter Vernon Rogers, har på något sätt haft tillgång till nycklarna till hennes cell. Och har då under typ flera dagar, har de typ, det beskrivs som att det är en relation. Jag vet inte om hon har liksom blivit utsatt för en våldtäkt och att det bara beskrivs så. Men det är liksom, det blir en stor skandal då att fångar ligger med varandra på det här fängelset typ. Det finns också källor som säger att hon har typ legat med någon vakt och sådär. Så det är, hon fortsätter beskrivas som en sån liksom sexmaniac lite grann. Och det är omöjligt att veta vad som är vad där förstås liksom. Men mot slutet av sin fängelsetid så verkar Mary ha lugnat ner sig avsevärt. Hon har liksom börjat träffa innan hon varit så här, du vet, när de erbjuder henne besök av präster och sånt, hon varit så här bara, you take that priest and go to hell och sånt har hon sagt. Ja. Men mot slutet, när det börjar närma sig avrättning,
du imiterar det så bra, det är precis som att det är hon som säger det.
Eller hur? Det är så likt. Ja, ah, tack. Men mot slutet då så börjar hon liksom träffa prästen, och hon börjar också virka förkläden som tack till dem som har stöttat hennes försök att omvandla dödsdomen.
Okay.
Ett virkat förkläde hade man kunnat tänka sig.
Verkligen, det känns super
jag bara bra. Putting it out there. Det är som den, vad heter den här grejen att man ska tänka på vad man vill ha? Som Oprah höll på med.
Affirmationer.
Ja, men the sign. Nej. Vad heter det?
The secret.
Ja, the exakt. Secret. Mm. Så att nu vill jag bara put it out there. Virkat förkläde.
Bra.
Men som sagt, ingenting, inte ens virkade förkläden har någon effekt. Utan den 8 december 1905 så leds Mary Rogers till sin avrättning. Hon ska hängas framför en grupp om nära 30 personer, och Åskådarna ser då hur Mary får typ en stor säck över sig som verkar gå från liksom huvudet till fötterna. Och sen lägger man snaran runt hennes hals och när hon får frågan om hon har några avslutande ord så stirrar hon bara, alltså hon säger ingenting liksom. Och snart då så öppnas luckan under henne. Men när hon faller så är det som att det liksom är som lite så här stretch typ i repet. Eller att man har liksom låtit det bli för långt. Så att Marys fötter når golvet under ställningen.
Oh, nej.
Och det gör då att hon inte bryter nacken som man liksom ska.
Oh, fy.
Utan istället så tar det 14 fruktansvärda minuter innan Mary till slut dödförklaras. Och bara en timme senare så lastas en kista med hennes kropp på tåget hem till Hoosick Falls där hennes mamma tar emot den. Hon begravs då på St. Mary's Cemetery, drygt 4,5 kilometer från Marcus Rogers grav på Hoosick Cemetery. Så de ligger på olika platser.
Okej.
Okay. Och det var då mordet på Marcus Rogers med mörderskan Mary Rogers och hennes reptrick.
Verkligen.
Och jag har läst New England Historical Society's artikel Mary Rogers brings the capital punishment worse to Vermont. Sue Coletta's artikel Killing Mary Mabel Rogers på suecoletta.com. Colorado Historic Newspapers.com har en artikel från The Herald Democrat som är då från 1905 med rubriken det här är en stark rubrik. Det är inte bara nu för tiden det blir en annan lång, stark rubrik. Utan nej, även 1905 körde de på det spåret. Så här. Mary Rogers met death with same indifference that marked cruel murder of her husband.
Oj.
Sen har jag också läst den märkliga hemsidan Executed Today, där de har ju varit inne tidigare. På Murderpedia har de en artikel av John Stark Bellamy med rubriken Did Mary Rogers Deserve Hanging? Som var väldigt hjälpsam. Och så har jag förstås också läst på Wikipedia.
Tack. Ja,
det var det.
Det var det.
Nog om det. Skämt åsido.
Skämt åsido. Då får vi gå vidare i våra liv även den här veckan.
Vi måste. Har vi något val? Det har vi inte. Så tack för att ni har lyssnat.
Skämt åsido. Tack för att ni har lyssnat.
Alltså verkligen. Skämt åsido. Hej då!
We love you. Hej!